Okej, då kör vi igång med, hej där Lena, om psykedelia idag. Jag tänkte vi ska kolla på en video och så kommer jag kommentera lite grann och så får ni gärna skriva ni som är inne här om ni har några tankar kring det också. Det är ett lite omtvistat ämne med såklart med psykedelia och det är ju narkotikaklassat i Sverige. De flesta typer av det i alla fall, det är inte det i Holland och det är inte det i andra länder och så här Peru och sånt där. Jag har ju pratat om att jag har varit i Peru. Men här i alla fall handlar det om lite grann om forskning och vad en viss forskare som heter Petri någonting Karonius tror jag säger om det. Det var en kompis som tipsade mig om den här videon så tänker vi köra igång bara och så hoppas ljudet blir okej. Och så kommer jag kommentera lite grann längs med. Och för er som lyssnar så jag kommer säga om det kommer upp någon graf eller någonting så säger jag vad det står på dem. Okej, då kör vi. Från TV4 Nyhetsmorgon. Jag vet inte exakt när det är tid men jag gissar att den är hyfsat ny.
Nu handlar det om psykedeliska och i Sverige olagliga droger som kan lindra depression, beroende och trauma.
Det visar sig i flera studier. I boken Hög på livet, den moderna forskningen om psykedelika, så får vi veta det senaste om psykedelikas möjligheter och betydelse. Vi har med oss en av författarna, Petri Karonius. Välkommen till Nyhetsmorgon.
Hej.
Hej, välkommen. Du, psykedeliska substanser, ska vi börja där med att reda ut vad det egentligen är?
Ja, i korthet så är det svamp, LSD och DMT. Och svamp växer ute i kohagarna här.
Ja, så jag tror jag sa fel på hans namn. Han heter Petri Karonius och han är personlighetsforskare står det då på Lunds universitet. Så han är ju inte någon sån här psykedelieforskare egentligen i grunden tror jag, utan han är sån här vanlig svensk forskare som håller på med personlighet och de här The Big Five till exempel tror jag sett att han skrivit artiklar om. Och ja, han rabblade upp de tre vanligaste psykedeliska substanserna LSD och DMT och vad var den tredje han sa? Kommer inte ihåg. Magiska svampar kanske?
Här i Sverige. LSD kanske ni känner igen ifrån den här molekylen ifrån 60-talsfestivalerna och generationen innan oss kanske. Och DMT är lite så här mystisk sydamerikansk bark eller groda eller något liknande. Så de tre räcker nu. Vi skulle kunna gå vidare i ämnet, men vi har inte så många minuter.
Vi stannar där så länge.
Du har skrivit den här boken.
Kan lägga till att DMT är ju en av de två aktiva ingredienserna i ayahuasca, då, som är den här en av de vanligare psykedeliska substanserna som folk använder. Bland annat det är Peru då, som jag tog när jag var i Peru. Så, och det går också att ta bara DMT då. Dimetyltryptamin tror jag det står för.
Tillsammans med David Sjöström som vi ser här, ST-läkare på barn- och ungdomspsykiatrin, forskare i mental hälsa. Forskningen är ju liksom tidig, i alla fall här på svensk mark. Men ni redovisar flera studier. Vad visar de i stort och vad är liksom mest anmärkningsvärt i dem?
Ja, studierna visar anmärkningsvärda resultat och det är egentligen därför jag är här då. Det verkar som att folk rapporterar ökad livskvalitet efter en enda psykedelisk erfarenhet. Det verkar som att folk rapporterar ökad kreativitet. Det verkar som att folk rapporterar att beroendebeteenden har brytits i livet. Och allt det här gör mig väldigt skeptisk för att jag är personlighetspsykolog. Och en av personlighetspsykologins grundteser det är att det är inte så lätt att förändra en människa eller förändra en personlighet. Och när jag började studera det här så såg jag massiva evidens från de senaste 15 åren på att folk konsekvent rapporterar förbättrade liv. Då.
Så det här är en återkommande sak som de har tittat på nu här i Sverige. Att det är det som är lite intressant med det här, att det har inte gjort speciellt mycket sånt i Sverige av förklarliga skäl. Sverige har ju en notoriskt stark opinionsbildning kring narkotikapolitik där man i princip propaganderat likt stora delar av Västvärlden gjort för övrigt också om att hur farligt allting är och Och att det inte finns några som helst medicinska fördelar eller det är inga terapeutiska effekter av det alls. Men nu i modern tid, både på 50-talet, 50-60-talet så gjordes det en hel del studier, men också nu i mer modern tid, så framförallt de senaste 10-15 åren så har det börjat göras en hel del studier på allt möjligt då, som depression, som rökavvänjning och oro, ångest, rädsla för döden för cancerpatienter med mera. Och där har man sett att, som han nämner då, att, vilket är helt otroligt, en enda dos då, att ta en medicin en enda gång får för många jättestora effekter. Vilket om det hade varit en medicin, vilket det kommer att bli nu över tid. Men om det hade varit AstraZeneca eller Pfizer eller något sånt där som hade tagit fram det här som en tablett och det inte hade hetat LSD till exempel, då hade det ju varit, ja, men en världsnyhet nästan, som kanske inte som insulin, men det, jag tror han kommer till det, men att det är sådana effekter som folk får av det här som de inte får. Men på rök och vändning har jag tittat på också. Det är bättre än något av de medel, de mediciner och de sätt vi har för att få till rökavvänjning för människor, så slår då psykedelia alla dem med en hel del. Det är ju nästan, ja, det är inte magiskt, men igen, hade det varit något annat så hade det varit världsnyhet och någon hade tjänat miljarder på det, något läkemedelsföretag, men nu är det psykedelia och då får man knappt säga att det är så. Men så är det kul att han säger det här i alla fall, Petri Kajonius. Vi lyssnar vidare.
Så du är liksom, i din natur och till ditt yrke, är du liksom beredd att tro liksom raka motsatsen?
Verkligen, jag är forskare, jag tror inte på något.
Men bli motbevisad ändå.
Jag är här och jag är lite stressad över att vara här, men jag vill representera det här på ett ärligt sätt och ge ett underlag.
Mm. Ja, och vi kan titta på de här graferna som är ju nästan övertydliga. Ta oss igenom detta.
Det här är den största effektstorleken jag har sett i hela min psykologiska karriär.
Okej, så då får jag förklara för er som inte kollar. De tittar på två grafer. De är väldigt enkla. Det är två frågor som folk har svarat på. Den ena är, i vilken utsträckning har ditt liv blivit bättre? Och då får man svara från allt från inte alls till helt och hållet. Det är en 10-gradig skala eller något sånt där. Och den andra frågan är, i vilken utsträckning har ditt liv fått negativa effekter? Också från inte alls till helt och hållet. Och man ser är att vad folk har svarat där på frågan, i vilken utsträckning har ditt liv blivit bättre, så svarar den överlägsna majoriteten långt ut mot helt och hållet. Majoriteten svarar det helt och hållet, alltså så här 10 av 10. Och några andra svarar lite mindre också. Och sen på andra då, och har det fått negativa effekter, och då är det ju då att de har, från att de har tagit psykedelia då. Och har det fått negativa effekter i ditt liv? Och då svarar, ja men 357 av typ, ja, knappt 400 eller vad det är som har gjort det här, inte alls. Så att det är åt andra hållet. Så det, man säger att det är effektstorlekar som man aldrig sett i princip, så menar man egentligen att den effekten som interventionen har då på den variabeln som man mäter, så här är det då psykedelias och variabeln är i vilken utsträckning har ditt liv blivit bättre, det är det man mäter då. Så när man tar exempelvis och gör studier på SSRI, det här Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, den här selektiva återupptagningshämmare på svenska, det vanligaste antidepressiva medicineringen som jag har i Sverige, så är man ofta nöjd med att överhuvudtaget få ett statistiskt signifikant resultat, som man ser. Det vill säga att man ser att gruppen som tar SSRI jämfört med placebogruppen då, som tar sockerpiller om man ska säga, mår lite bättre, så de får kanske mår lite mer, om de skulle svara på frågan här, har ditt liv blivit bättre, så lite grann bara kan bli ett statistiskt signifikant resultat om det avviker tillräckligt mycket från slumpen. Det är så man räknar statistisk signifikans. Men när man pratar om effektstorlek då, är hur mycket det här påverkar. Så SSRI är många gånger inte bättre än placebo. Det är ofta väldigt ganska, det fungerar för genomsnittlig befolkning och har relativt god effekt, men det är inte jättestora effekter. Vad han menar då, Petri här, att han har aldrig sett sådana här stora effektstorlekar så som psykedelia har. Att folk mår så väldigt mycket bättre. Det är inte bara att de mår lite bättre jämfört med vad slumpen hade sagt att de hade gjort. Jag vet inte om det är klart här, men det är lite krångligt med sådana här statistiska statistiskt vokabulär, statistiska ord. Jag tror jag förklarar det, eller hoppas det. Helt enkelt är bara att man ser jättestora effekter av det. Och på både det här, de tycker livet blev väldigt mycket bättre. Och de har typ inga negativa effekter alls i princip av det. Vilket är extremt, helt enkelt. Vi lyssnar vidare.
Jag frågade människor i Sverige som har använt psykedelika om deras erfarenheter av det. Och det var ganska svårt att hitta eftersom det är förbjudet i Sverige. Mm. Men vi hittade 400 personer och på de här graferna så ställde vi den enkla frågan: i vilken utsträckning har ditt liv blivit bättre? Och titta på effekterna. Det är typ en person som säger inte alls. Mm. Och övriga säger helt och hållet eller i fallande skala. Mm. Och samma sak med de motsatta effekterna då. Det är en eller två som har fått negativa effekter. Och massiv evidens då, va? Och jag kan förklara delar av den här effekten. Det är vissa som väljer att svara på enkäten. Det är vissa som har en viss personlighet. Mm. Det är vissa som är mer förändringsbara. Men de här effekterna är så stora så jag tror inte vi kan rationalisera bort dem med hjälp av vanliga vetenskapliga metoder.
Men eftersom det är...
Så jag menar att det kan finnas en viss bias också. Jag ber om ursäkt om jag avbryter mycket. Men att vilka har svarat på enkäten och sådana här saker. Så att man, en del av effekterna bör man kunna förklara bort eventuellt. Men definitivt inte allt, för det är sådana enorma effekter. Så att det, även om man tar hänsyn till vilka som har svarat och de här olika variablerna, så är det fortfarande jättestora effekter, helt enkelt. Vad det han sa. Han kanske sa det bättre än jag gjorde nu. Kanske var uppenbart.
När förbjudet i Sverige så tänker man, det måste ju vara farligt för oss då. Ja. Alltså, vad vet vi om det? De här rapporterar ju inte alls om att det har påverkat dem negativt.
Just det. Och vad som är farligt är en svår fråga. Folk drunknar på badplatser i Sverige. Mm. Är det farligt att bada? Folk kör ihjäl sig med bil. Är det farligt att köra bil? Mm. Så jag vill egentligen lämna den frågan lite öppen och be folk ta del av referenserna i boken primärt och skaffa sig en bild av det här. Om vi jämför det med andra droger... Mm. Då verkar det inte särskilt farligt.
Ja, vi har faktiskt exempel på detta också. Det här är jämfört med andra droger. Och ja, det är ju försvinnande litet. Hur kan du förklara detta?
Ja.
Så där, nu har de en till graf uppe här. Och det här är faktiskt en graf som jag har visat tidigare. Det är någonting som togs fram av David Nutt från England och några andra som han jobbade med 2010. Den jämför helt enkelt, för när man pratar om skadlighet, jag tycker han säger det smart här, att för jag menar, allt möjligt är farligt. Köra bil är farligt. Jättemånga dör i trafiken. Dricka alkohol är farligt. Vara på en badplats kan vara farligt. Så om man jämför det med att inte göra någonting alls, då blir ju nästan allting farligt. Hästridning till exempel är väldigt farligt jämfört med att inte göra någonting alls. Så om vi ska jämföra psykedelia med någonting, så är ju en väldigt bra jämförelse att titta på andra droger då, om vi ska jämföra med någonting. Och det är vad de gjorde här då. Så David Nutt och company kollade på hur farligt det är i jämförelse med andra droger. Och för er som inte ser så kan jag bara säga att så... Det går från noll, de ger en skadlighetspoäng för både sig själv och andra. Så att hur skadligt det är för dem själv och hur skadligt drogen är för andra. För om man ser alkohol till exempel är väldigt farligt för andra. Vi ser massa människor blir ihjälslagna och våldtagna varje helg på grund av att människor dricker alkohol, helt enkelt. Så ser världen ut. Så det är en drog som får ganska högt på både och. Den får både högt på skadligt för personen därför att du hamnar i ett berusat tillstånd, så det kan göra dumma grejer i. Men det är också farligt för kroppen. Det är farligt för lever, du får skrumplever, det sabbar hjärncellerna. Ja, andra obra grejer för de mindre organen. Det är inte bra att dricka, det är typ av nervgift alkohol. Så det är generellt sett inte bra att dricka. Knappt ens dricka vin någon gång ibland, så vet jag vet. Men definitivt inte så som folk dricker på helgen när de ska bli fulla. Vilket jag har gjort massa gånger också. Så jag vet att jag försöker vara någon sån här moralpolis. Jag bara, men det är spännande att titta på datan. Så alkohol får ungefär, vad jag kan säga, 70 av 100 i poäng. Heroin får 45 i jämförelse. Så heroin är, om man tittar på graden av farlighet och om man köper de variabler de använt för att bedöma farlighet eller skadlighet, så är heroin mindre farligt. Och i fallande ordning då, kokain får någonstans på 25, tobak får omkring 30, jag vet inte om jag ser rätt där, men sen cannabis ännu mindre farligt. Och absolut minst farligt av alla droger, alla vanliga droger, är psykedelia som hamnar på någonstans, jag vet inte vad det kan vara, 5 eller någonting. Så väldigt, väldigt, väldigt lågt bara. Det, och här har de inte med skada för andra och för själv, men skada för andra är i princip noll för. Det, och skadorna för själv med psykedelia är ju de obehagliga upplevelserna framförallt. Att det kan vara väldigt obehagligt att ha det. Jag vill verkligen inte förminska riskerna med det. Det är risker framförallt om människor tar det i en setting då, som man brukar prata om set och setting. Alltså set är mindset, vilken sinnestillstånd man går in med, och sen setting, så att den kontexten man befinner sig i när man tar substansen. Så att ta det på en så här festival till exempel, eller dricka och gå ut och festa och ta LSD, är ju en jättedum idé. Men att göra det ceremoniellt som de gör i Peru med ursprungsbefolkningen där, i en trygg miljö på ett sätt där de tar det flera gånger i veckan, året om. Det är en trygg miljö att göra det i och det fungerar väldigt bra. Eller åka med Nysnö, som heter nysnö.se tror jag, att det är svenska psykologer som tar människor till Holland. Och vad sa svenska människor? Svenska psykologer hoppas att jag sa. De tar människor till Holland och gör en psykedeliskt utforskande. Jag tror inte de får kalla det terapi eftersom det inte är psykedeliskt assisterad psykoterapi, men det är ju som det i princip, och de ger psykologiskt stöd och skapar en väldigt trygg kontext där. För ett problem att åka till Peru och sånt där kan ju vara språket, sådana saker, man är någon helt annanstans. Så för en del kan det ju vara, kännas nice att vara där med de som har tagit sånt där i tusentals år och den traditionen, men jag skulle säga att det i genomsnitt då nog är mycket tryggare att åka med svenska psykologer till Holland och göra det där i en så här, ska man säga, västerländsk miljö när människor förstår den. De har psykologisk beredskap och kulturell förståelse och sådana saker. Så i alla fall, så då är det väldigt låga risker helt enkelt. Det är väldigt få risker, det är väldigt mycket högre risker med alkohol. Så det är spännande att titta på den här jämförelsen. Det är spännande också att se hur samhället ser ut där psykedelia är olagligt, som är den minst farliga drogen vi har, och alkohol och tobak och sådana grejer lagliga, som är bland de farligaste drogerna som vi har. Men det är världen vi lever i helt enkelt. Okej, vi lyssnar vidare.
Det här är en av världens bästa referenser i The Lancet, en av de mest prestigefyllda tidskrifterna vi har på planeten. Och här tog ett antal experter och hade en konferens, experter på just drogberoenden. Så satte de sig ner en hel dag eller konferens och försökte estimera skadan för andra och skadan för själv. Och jämför vi då alkoholen längst till vänster och LSD och svamp längst till höger, så är det kusliga skillnader. Och det är jätteintressant att vi har byggt upp hela vårt samhälle kring alkoholkulturen på midsommar och ungdomsfester och sådär. Medan LSD och svamp, då kommer polisen och tar dig.
Vad pratar vi om för skadlighet här? Vad menar man är skadligt?
Skadligheten är bland annat beroende tendenser, hur lätt det är att falla in i vanor. Skadligheten handlar om toxiciteten, alltså hur giftigt skrumplever, alkohol, det dödar dig, det är gift liksom. Medan LSD och svamp, det kanske kan ses mer som en biltvätt i hjärnan. Alltså man blir renare, det är serotonin, det sliter inte på dina receptorer utan det lämnar dig sen.
Men inom psykologin då, hur...
Det är också en intressant grej, så att alkohol, alltså i mitt huvud så... I en ceremoniell kontext så tänker jag att alkohol också kan ha vissa terapeutiska effekter. Alltså i ceremoniell kontext så menar jag att man tar det och försöker kanske känna sina känslor, försöker göra någonting, känna grejer, uppnå, jag vet inte var, men jag hoppas jag förstår vad jag menar med ceremoniellt. Gå in, uppleva saker, kanske... jobba terapeut. Jag gissar att det går att göra det med alkohol också. Det finns dock såklart risker med det också ändå, eftersom det har de här negativa effekterna och det är ganska, eller det är starkt beroendeframkallande. Men vad han säger är ju intressant, är att med psykedelia så är det faktiskt inte bara så att det inte är farligt så som alkohol är för kroppen, utan att det tvärtom visat sig vara positivt för kroppen, likt att äta sig grönsaker, jag vet inte likställare, men bara för att ha någon typ av referens. Psilocybin exempelvis, jag tror det är samma med LSD och det är samma med ayahuasca, DMT också. Som jag har förstått det, leder till neurogenesis, alltså nygenerering av celler, som jag inte helt hundra på, men jag tror jag läst i alla fall och hört det. Vilket man inte ens trodde gick förra åren, men att det nybildas hjärnceller jämfört med alkohol då, som bara bränner sönder, bränner igenom massa hjärnceller. Och han pratar om psykedelia som en biltvätt ungefär. Och det är det som, det är inte bara att det inte är farligt, utan det är tvärtom har starka terapeutiska effekter, både biologiskt och biologin och psykologi hänger ofta ihop, men här också att människor, som de skriver också, mår väldigt mycket bättre. Så det är inte tvärtom, så verkar det väldigt bra för oss helt enkelt i rätt setting. Så även om det också finns risker såklart, som jag nämnde.
Kan det användas där? Alltså, hur kan det hjälpa folk att må bättre?
Det kan vara ett av århundradets största genombrott för mental hälsa. Och jag säger inte det lättvindigt. Jag känner mig tvungen att säga det. Det kanske är så stort. Kanske, och jag är så tacksam för Lunds universitet och psykologiska institutioner som har möjliggjort det här. Första forskningen i Sverige. Vi är jättestolta, David och jag och Emma, som lyste på referensen här. Tänk om vi kan få vara med och leda folkhälsan i rätt riktning. Mm. David har det första projektet i världen på psykedelika unga. Tänk om det visar sig ge positiva resultat.
Vad är det du ser? På vilket sätt skulle det kunna hjälpa?
Folk rapporterar helt otroliga effekter efteråt. De rapporterar att de har större förståelse för sina föräldrar, att de älskar människor mer, att de ser naturen på ett annat sätt, att de njuter av en solnedgång på ett nytt sätt. Det är så anmärkningsvärt så jag vill nästan inte ha mer att göra.
Men okej, okay, njuter av naturen och en solnedgång. Jag kan tänka mig, framför mig ser jag någon.
Det är intressant det han säger, för om vi ska hitta något motsvarande, någon motsvarande medicin eller liknande, så skulle kunna kanske jämföras med någon som får någon typ av väldigt genombrott i psykoterapi. Det är ju inte en medicin, men igen, som han säger, det är svårt att hitta någonting som ens kommer i närheten av det där. Det är ju när vi pratar om andligt uppvaknande. Där har vi någonting sådant, men det finns ju inte i vården. Men människor som går igenom andligt uppvaknande beskriver sådant. Och det var här under texten här just att människor beskriver det som den här psykedeliska upplevelsen. Jag tror att de kommer till också, jag ber om ursäkt om jag säger grejer som han säger sen, men det är en av de mest meningsfulla upplevelser de någonsin haft. När de tagit psykedelia. Precis som människor säger med andliga uppvaknanden. Eller med andra väldigt starka upplevelser som man kan ha då. Kanske att få barn till exempel. Kan vara en sådan sak. Men bara igen, hur otroligt kraftfullt det är på ett otroligt positivt sätt för den överlägsna majoriteten människor. Och det här är olagligt. Det är verkligen bisarrt. Men ja, vi lyssnar vidare.
På en svamptripp som tycker att wow, vad häftigt det är. Men hänger det i även efter trippen?
Det är ju det som är grejen. I psykologin så bleknar nästan alla fantastiska erfarenheter. Fridykning med sköldpaddar i Galapagos liksom. Ja, det är coolt, men det bleknar. Och de här effekterna i vår studie rapporteras i genomsnitt 7 år efteråt. Och folk rapporterar det som...
Av en dos liksom?
Av en dos, av en erfarenhet. Och de hävdar att det är bland de mest meningsfulla upplevelserna i deras liv. Var sjätte person rapporterar att det var den mest meningsfulla upplevelsen i livet.
Nu det tycker jag är lite läskigt. Jag läste det här. Att det är så mer meningsfullt än en dagen de fick ett barn.
Ja, jag kan inte kommentera det.
Ja, men på,
det är sjukt. Det är riktigt intressant.
Men alltså, det låter ju ändå som att de här personerna har väl varit under kontroll, under uppsikt av läkare och vård. Man kan väl inte, det finns väl risker med om man släpper det helt fritt, eller?
Det är en jättestor poäng och det är det vi måste diskutera som samhälle. Alltså en kontrollerad upplevelse med någon man litar på, med en terapeut i en setting med en intention. Det verkar generera de här effekterna. Däremot, är du 16 år, häller i dig en liten sprit och får en LSD-tablett, då kan du vakna upp på akuten.
Mm. Men Peter, som du säger, det här skulle kunna vara revolutionerande för vården. Hur... Med tanke på hur svensk narkotikapolitik ser ut och har sett ut, tror du att det kommer kunna bli lagligt någon gång?
Det kanske är tvunget att bli så. I ett demokratiskt samhälle kan vi inte frånhålla människor möjligheten att få ökad livskvalitet om det nu förhåller sig på det här sättet. Och jag utmanar alla att ta del av den här boken. Hälften är vetenskapliga referenser. Så det...
Är det här som också är så kul, Lena, förresten? Ja, du skrev, nu blir man ju sugen ut och plocka svamp, precis. Jag tror att det är olagligt, men det finns ju så här toppslatsskivling, vad säger man, så här, toppisar, tror jag, som människor ut och plockar som finns. De växer ju, det här olagliga narkotikan växer som sagt i jorden här. Och även flugsvamp är ju någonting som torkad där kan ha... Jag tror inte det är inte så psykedeliskt, men det är återhållet igen för första gången kanske. Men jag vill bara vara tydlig med att jag inte uppmuntrar till någonting. Min poäng var att det här är data. Det han pratar om, han är ju personlighetsforskare då. Och han sa att större delen av, mer än hälften av boken är referenser bara. Så det här är... inte någonting som någon... Det här är exakt samma forskning som vi använder för att bevisa att någon annan typ av medicin fungerar. Det är samma typ av forskning som vi baserar vår sjukvård på. Ja, sen kan man ju såklart ha invändningar mot hur vissa saker tas fram och att vi har oxycontin och olika grejer som pushats. Men det är i alla fall det som vi har. Vi har statistiska analyser av effekter av olika typer av preparat. Och när vi tittar på det och jämför det med andra typer av preparat på samma sätt, så ser vi att psykedelia är väldigt bra och väldigt ofarligt. Det är som han säger, det slår det mesta helt enkelt i samma kategori då. Så om vi skulle ta SSRI till exempel då, som är den vanligaste antidepressiva medicineringen. Jag tror inte att psykedelia är för alla, men tänk skillnaden att inte behöva ta ett preparat som SSRI dagligen som har massa negativa effekter. Jag tror hälften ungefär upplever sexuella problem, alltså sexuell nedsättning. Att de, och massa andra grejer också, viktuppgång och olika sätt som det påverkar kroppen negativt. Och de måste ta den här medicinen varje dag och ganska... i studier ganska små effekter då som vi pratar om, jämfört med då psykedelia då, som eventuellt kan vara en eller ett par sessioner bara, som inte har några som helst negativa effekter på kroppen, utan tvärtom har i princip enkom positiva, så vet jag, jag har inte sett några studier som visar på negativa effekter på kroppen. Du kan få negativa upplevelser av det, men i genomsnitt inte då när man tittar. och sen inte behöva ta medicin. Och det sitter i som de pratar om under lång tid också. Det är olika, det är inte alltid 7 år. Jag har sett sådana här 6 månader, 1 år. Det är bara extremt ovanligt. Vi har i princip inga mediciner, inga metoder som ens kommer i närheten av något sånt. Annat än möjligen då ECT, det är en typ av intervention, electroconvulsive therapy, som fick ett dåligt rykte, likt psykedelia då, också kanske runt 70-talet eller när Jökboet kom ut, där man helt enkelt ger elchocksbehandling. Man skickar in el i hjärnan och ingen vet, likt alla möjliga psykiatriska preparat i alla fall, människor som fungerar på ett psyke, man vet nästan aldrig varför de fungerar. Man kan se vissa mekanismer, lite grann vad som händer i hjärnan, men varför människor mår bättre av SSRI vet vi inte. Folk pratar om att det är mer serotonin i hjärnan, men den mekanistiska förklaringen håller helt enkelt inte. Så vet jag i alla fall. Och när jag läste biologisk psykologi på Stockholms universitet så sa vår professor i biologisk psykologi exakt det då. Nu var det nästan 10 år sedan, men ändå. Att vi vet inte varför det fungerar. Den förklaringen som läkemedelsbolag eller andra ger, det spelar ingen roll att det är läkemedelsbolag, men, eller forskare, håller helt enkelt inte. Men det spelar heller inte någon större roll. Det gör ingenting om vi inte vet varför SSRI inte fungerar så länge det fungerar. Det spelar ingen roll att vi inte vet varför ECT inte fungerar så länge det fungerar. Det spelar ingen roll varför psykedelia fungerar. Vi vet inte heller vad det är som gör att människor mår bättre. Det är jättesvårt att svara på de frågorna. Men ECT i alla fall, att man, då skickar man en el i hjärnan, som är en väldigt märklig metod kan man tycka. Men, och hemskt kan det verka också, för man måste söva ner folk och det, sådär. Men fördelen med det är att det har nästan inga bieffekter heller, likt psykedelia. Det verkar också bli en typ av reset i hjärnan som och kan fungera väldigt bra på svårbehandlad depression då. Långt ifrån alla, och samma material med psykedelia, det kommer inte heller funka för alla och det kommer inte passa alla, utan det är en viss del av populationen som kommer ha någon effekt av det, men en del kommer ha väldigt bra effekt av det. Det vet vi redan, det är inte ens en fråga. Men ECT är bara ett exempel på någonting som också kan ha väldigt god effekt. Alltså som att det är nästan från som natt och dag. Någon kan få bara ett par sessioner då, om man ska säga, av ECT och gå från att vara djupt deprimerad till att vara glada och må bra igen, utan några effekter på negativa effekter på kroppen, utan ingen toxicitet som man pratar om, inget beroende, inga piller, ingenting. Den problematiken som finns med ECT det som finns är att minnesstörningar kan uppstå. Dels kring själva händelsen då när man tog det där, som nog inte så många bryr sig så mycket om, framförallt inte om man är suicidal och djupt deprimerad. Men det kan också vara att minnen längre bak i tid kan försvinna. Så det är någonting som man behöver ta ställning till. Det händer långt ifrån alla, men det är i alla fall en negativ effekt av det. Jag ska inte bli långrandig om det, men att det är hur man prioriterar. Vill man inte leva längre så kanske man kan strunta i några minnen bakåt i tid och få tillbaka livslusten. Tänker jag i alla fall. Så skulle jag göra då, tror jag. Men det är olika hur man tänker kring det. Men bara som ett exempel på en metod som vi har, som också lite ironiskt nog har jättedåligt rykte som psykedelia, men har väldigt goda effekter för vissa, bättre än någon medicin som vi har.
Det kan ni hoppa över om ni vill, men det visar hur underbyggd den här grejen är. Jag vill hävda att mina åsikter inte slår igenom och att Davids inte slår igenom, utan det här är 3 år av arbete. De flesta har inte tiden att sammanfatta så mycket forskning som vi har kunnat göra. Och återigen, Lunds universitet, tack för möjligheten.
Och tack Peter Kajonius för att du kom hit. Väldigt intressant forskning.
Ja, trots att det tar emot för dig att berätta det som du just har berättat. Alltså.
Ja, tack ska ni ha.
Tack.
Okej, det var slut. Ja, han säger det tar emot, och det är ju det. Det är anledningen till att det tar emot, eftersom är ju det faktum att vi vi har haft en propagandamaskin, eller vi har, vad ska man säga, normerna i samhället är sådana att vi helt enkelt inte, vad säger man? Man får inte, man ska säga att det är farligt och dåligt ungefär. Säger man att det inte är det, så är man en konstig hippie. Det är bara det att samma forskning som vi bygger hela samhället på, och vår vad ska man säga, sjukvård, allting, det som vi litar på och tror på, säger ju det här. Det är inga, ska man säga, det är inga, det är inte någon som sitter och hittar på. Redan på 50-60-talet så fick man väldigt goda resultat med den typen av forskning man hade då på psykedelia. De hade hela psykedelia, eller LSD-längor då, med människor som de med olika typer av psykiatriska tillstånd och sånt gav LSD och hade någon typ av LSD-psykoterapi och fick goda resultat av det. Men sen så bestämde de sig för att det var livsfarligt. Lena säger här att hon har plockat dem men inte vågat ta. Nej. Och det är den här grejen också med att ta, det är verkligen, det är riskfyllt. Man blir satt i ett konstigt sinnestillstånd precis som man dricker alkohol, och det finns definitivt risker med det, så det är någonting man bör vara väldigt försiktig med, tycker jag. Så sätt och sättning som han Peter i, kan inte komma ihåg hans namn, eller en Kajonius eller någonting, säger också att det är väldigt viktigt, och det, när det finns på plats, när det finns intention på plats, när det finns människor eller någon sitter som man pratar om ibland med, och människan har gått god sinnesstämning, då uppstår de här positiva, väldigt positiva effekter. Absalon säger, vi hade den här kunskapen innan Rockefellers gjorde om sjukvården 1920. Ja, men ja, så de här, varför, ja, jag ska inte gå in på det, jag kan inte så mycket om det heller, men det finns ju definitivt en hel del konspirationer, och en hel del konspirationer som är sanna helt enkelt. Vi vet om att cigarettbolagen, det finns filmer gjorda om det, hur de fick läkare att säga att cigaretter inte bara inte var farligt utan att det var bra. Idag när vi tittar på Drug Harm Chart från David Nutt så ser vi att det är farligare än amfetamin. Det är bland de farligaste drogerna som vi har i samhället idag, tobak. Men det sa man för inte så länge sedan. Och det var inte bara att de inte hade kunskapen om det, utan det var det var lobbyverksamhet från människor med makt helt enkelt, som fick samhället och människor vid makt och läkare och sådär att säga sånt helt enkelt. Som var rena lögner. Även fast datan fanns där, även när de hade datan så ljög de om det. Och sånt har hänt igen nu med så här Oxycontin, och det händer med andra droger också. Det gör att många inte litar på forskningen, när man ska säga. Psykedelia blir då lite intressant, för ur det perspektivet, där finns det finns inga monetära incitament för det. Så det finns inga, ja, Absalom säger follow the money, exakt. Det är det jag menar också med psykedelia. Det finns ingen, det finns de som argumenterar för att, ja, med konspirationer så kan man hitta på i princip vad som helst och säga, ja, men amerikanska staten vill att vi ska ta psykedelia för att vi ska bli utslagna eller något sånt där. Det finns sådana teorier också. Så det finns sånt om psykedelia också. Men det finns inga läkemedelsbolag som betalar studier för att den här typen av forskning ska kunna göras. Utan det är Hantaka Lunds universitet. Det är massa sådana här, The Beckley Foundation tror jag, och något som heter MAPS, Multidisciplinary Association of Psychedelic Studies, tror jag den heter, Psychedelic Science, som får privata, alltså de söker fondmedel, de har privata donatörer och sådant, och med det gör sin egen då lobbyverksamhet, eller vad ska kalla det, försöka få människor vid makt att intressera sig för det, att överhuvudtaget titta på datan och överhuvudtaget få göra det här tillgängligt. Och det börjar komma mer och mer. MDMA är ju inte en sån här klassisk psykedelia, utan det är den här som det som finns i ecstasy-tabletter som visat sig vara bra för människor vid PTSD, så man har velat ge det till krigsveteraner och även andra människor som lider av alltså posttraumatiskt stresssyndrom. Och den är i rullarna för att bli, de har varit inne på så här, jag kommer inte ihåg vad man kallar det för, stage 3 eller nivå 3, någonting. Så att det sista anhalten innan det kan börja bli som ett läkemedel som kan förskrivas. Samma väg ponerar jag i alla fall att psykedelia kommer gå, för vindarna vänder till slut. Människor som tidigare hade idéer om hur farligt och hur fel och hur dåligt det var blir färre och färre. De dör ut om inte annat, och det kommer nya personer, oftare yngre personer då, som är av en annan åsikt och som jag skulle säga mer i linje med vad sanningen faktiskt är, för sanningen är datan. Det är klart att man kan ha värderingar och sånt kring det här, men i slutändan så är det effekterna som han pratar om och effektstorleken av preparaten, och då måste de få tävla med alla andra på samma villkor, och när de gör det så är psykedelia bättre än väldigt mycket. Som han själv sa, han har aldrig sett sådana effektstorlekar. Och det här är då olagligt. Det här får människor inte ens ta, när det kan vara en av de potentiellt bästa medicinerna för flera olika typer av tillstånd eller problem, som beroendeproblematik, som depression och ångest och även då PTSD. Så... ja, men det var det. Det är ett omtvistat ämne som man säger. Det är många som är inte alls gillar det och är kvar i den här att det är farligt och dåligt. Och alla får ju ha vilken åsikt de vill, men jag tänker litar du, eller jag menar, om vi tittar på datan, om vi ser vilka effekter det har, om vi tittar på hur farligt det är, hur kan man vara av en annan åsikt då? Jag har svårt att förstå det, för då blir det, hur kan man tycka att någonting annat, då borde man stå och marschera på gatorna mot alkohol och tobak, eller sen finns det någon som säger såklart att ja, men okej, det är inte bra heller, men det här ska vi inte heller ha. Men då skulle jag säga att bevisligen så är det väldigt bra för väldigt många människor. Så varför ska vi stoppa människor? Det var det de frågade också här. Hur ska vi, säger de, det så upp och nervöst. Jag ser inte vad det så upp och nervöst, säger Lena. Jag vet inte, jag förstår inte vad det är för någonting du säger. Men ja, jag tror det kommer. Jag tror det blir mer och mer av det. Det är ingen händelse av att det till och med sägs på TV4 Nyhetsmorgon av alla ställen. Ja, upp och nervänt menar du? Ja, exakt. Det är verkligen så. Det är verkligen upp och nervända världen. Vilket är lite lustigt också att det handlar om psykedelia och att vi har fått lära oss helt enkelt att det är livsfarligt. Det var det jag fick lära mig när jag gick i skolan. Jag kommer ihåg att det kom poliser och föreläste för oss och berättade om hur farligt LSD var. Och det lät som det farligaste, galnaste man någonsin kunde tänka sig. Och sen när jag blev lite äldre, tror redan på högstadiet, så började jag läsa på om det, och redan då så kunde man hitta mer neutral litteratur, och då insåg jag både att den svenska narkotikapolitiken inte var effektiv i sig, det här att vi gör allting bara olagligt så att människor inte ens får vård när de mår dåligt och är beroende av annat än alkohol. Men också att det är helt enkelt en massa lögner kring vilka substanser som är farliga och inte farliga. Det är verkligen upp och ner. När det, utöver att det inte är särskilt farligt, så att människor borde ha rätten att i mitt huvud i alla fall få ta liksom göra det de vill så länge de inte skadar någon annan. Och det ser vi på drug harm chart, att psykedelia ligger väldigt lågt på det jämfört med alla andra droger vi har typ. Definitivt jämfört med alkohol, så varför ens bry sig om det? Vi bör fokusera på alkohol och andra saker då som är faktiskt farliga för oss och som gör att människor verkligen far illa. Ja, Det är min rant om det. Men det är kul att se. Det är verkligen så där lustigt att se det här efter alla år som jag själv har varit av den här åsikten. Bara genom att titta på datan igen då. Det är inte komplicerat ens. För den som kan läsa och ha en hjärna. Men att de till och med nu, men det handlar om opinionsbildning i slutändan. Det handlar inte så mycket om datan, även om den hjälper till. Att det görs mer och mer studier för folk, även om de struntar i forskning som inte är överens med deras egna hållna åsikter. Så om det är väldigt mycket forskning och om väldigt många människor säger samma sak, så ändrar man åsikt till slut i alla fall. Och så verkar vi gå mot här. Sen vill jag lägga in också en brasklapp, för att jag tror inte, kan det låta som att jag tror att psykedelia är lösningen på världens problem. Det tror jag definitivt inte. Jag tror att likt nya psykoterapimetoder också, så är det ofta mer hypat i början, och när man gör interventioner som psykedeliskt assisterad psykoterapi idag, så är det så här superduktiga människor som gör det, som är jätteintresserade, jätteduktiga terapeuter. När vi sen går över till att om det blir en medicin då som kan förskrivas, så kommer vi gå ner i kvalitet på de som administrerar de här preparaten. Det i sig kommer göra att effekterna blir sämre. Och alla de skäl som gör att psykoterapimetoder är bättre i början, eller man ska säga i kliniska tester, jämfört med vad de är sen i verkligheten, kommer gälla för psykedelia också, tror jag. Men det kommer inte ta bort, likt han pratade om, från ett annat håll då, men att det kommer inte ta bort effekten av det. Det kommer bara göra det. Det kommer bli en sån metod som andra, men det kommer vara väldigt mycket mer effektivt än, väldigt mycket mer effektiv än många andra som vi har, och kommer faktiskt kunna hjälpa väldigt många som mår väldigt dåligt idag och som inte får hjälp, som vi pratade om då, men djupt deprimerade personer som har den här, vad man kallar för svårbehandlad depression, svår PTSD, massa olika beroendeproblematik och sådant, som det också bevisligen verkar fungera för, även om det inte finns hur supermånga studier. Men när vi väl börjar få lite mer sådant och när vi börjar använda det i klinisk vardag, så kommer alla låtsas som att de tyckte att det här var bra redan för 10 år sedan. Så i världen. Okej, så det var jag hade. Tack så mycket och på återseende.